Anders Jansson läser Flickoffret av James Oswald.
Till mina föräldrar David och Juliet. Jag önskar att ni hade fått uppleva det här. Kapitel 1. Han borde inte ha stannat. Det var inte hans fall. Han var inte ens i tjänst. Men det var något med de blinkande blåljusen, kriminalteknikernas skåpbil och de uniformerade poliserna i färd med att sätta upp avspärrningar som kriminalkommissarie Anthony McLean bara inte kunde motstå. Han var uppvuxen i det här området, den här välbärgade delen av staden med friliggande villor omgivna av stora muromgärdade trädgårdar. Här bodde folk med gamla pengar. Och folk med gamla pengar visste hur man skulle skydda de sina. Det var mycket osannolikt att man skulle få se en hemlös stryka omkring här. Än mindre ett allvarligt brott begås. Men nu blockerade två polisbilar infarten till ett stort hus och en polis höll på att rulla ut blåvitt avspärrningsband. McLean fiskade fram sin legitimation när han gick fram till honom. Vad är det som händer? Någon har blivit mördad, sir. Det är allt jag fått veta. Polisen gjorde fast bandet och fortsatte på en ny längd. McLean tittade förbi den långsträckta grusade uppfarten bort mot huset. Teknikernas skåpbil hade backat halvvägs upp för den och stod parkerad med dörrarna på vid gavel. En rad poliser gick långsamt, långsamt över gräsmattan med blickarna riktade mot marken i jakt på ledtrådar. Det kunde inte skada att ta sig en titt. Se om det var något han kunde hjälpa till med. Han kände ju faktiskt till området. Han smet under avspärrningsbandet och började gå mot huset. Bortanför den skamfilade skåpbilen blänkte en tjusig svart Bentley i kvällsljuset. Bredvid den stod en rostig gammal Mondeo som drog ner helhetsintrycket. McLean kände igen bilen och visste bara allt för väl vem ägaren var. Kriminalöverkommissarie Charles Duggid tillhörde inte hans favoriter bland de överordnade. Om det här var en av hans utredningar måste den mördade ha varit en betydande person. Det skulle också förklara varför det var så många uniformerade poliser på plats. Vad fan gör du här? McLean vände sig om när han fick höra den välbekanta rösten. Duggid var en bra bit äldre än han själv, minst 55, och det en gång röda håret var nu grått och glest och ansiktet rödbrusigt och fårat. Han hade dragit ner den vita pappersoverallen till midjan och knutit den under sin slappa mage och såg ut som någon som bara hade smitit ut för att ta sig ett blås. Jag råkade köra förbi och fick syn på polisbilarna på gatan. Och tänkte att du skulle lägga näsan i blöt, eller vadå? Allvarligt, vad gör du här? Det var inte min mening att lägga mig i er utredning, sir. Jag tänkte bara att jag kanske kunde vara till hjälp. Jag är ju uppvuxen här i området. Duggid drog en ljudlig suck och hängde teatraliskt med axlarna. Ja, när du ändå är här kan du väl ta och göra lite nytta. Gå och prata med din polare rättsläkaren. Hör efter vilka fantastiska slutsatser han har dragit den här gången. McLean tog ett kliv i riktning mot ytterdörren men hejdades av Duggid som högg tag i hans arm. Och se till att rapportera till mig när du har gjort det. Jag vill inte att du smiter härifrån innan vi är klara. Inne i huset var det nästan plågsamt ljust jämfört med det milda stadsmörkret som började lägga sig där ute. McLean kom in i en stor hall via en mindre men ändå ansenlig förstuga. Där inne flängde en massa tekniker i vita overaller omkring och letade fingeravtryck och tog fotografier. Han hann bara ta ett par steg innan en jäktad ung kvinna räckte honom ett hoprullat vitt knyte. Han kände inte igen henne. Hon måste vara nyanställd. Det är nog bäst att ni tar på er den här om ni tänker gå in där, sir. Hon pekade bakåt med tummen mot en öppen dörr i bortre änden av hallen. Det är en jäkla röra. Ni vill ju inte få kostymen förstörd. Eller kontaminera eventuellt bevismaterial. McLean tackade henne, drog på sig overallen och satte på sig skoskydden innan han gick mot dörren på den gångbräda som teknikerna hade lagt ut på parkettgolvet. Han hörde muttrande röster inifrån rummet, så han klev in. Det var ett gammaldags...